En podcast från Aftonbladet.
Karin, du tycker att du har något galet i blicken.
Säg nu.
Har du det?
Nej.
Karin, välkommen till den här podden.
Tone!
Men det var lite annorlunda början idag.
Ja,
det var lite början. Det var annorlunda början. En hyllning till romanen vi har läst idag.
Ja.
Som kanske ställer sig just frågan. När börjar en roman?
När börjar en roman?
Hur mår du?
Jag mår bra. Jag mår bra. Som jag brukar säga. Jag tycker det är en jätteobehaglig fråga.
Okej.
Okay. Tycker inte du det?
Nej.
Hur brukar du svara?
Jo, men det är helt okej.
Okay. Ja, men det är helt okej. Okay. Och då är folk så här, vadå, varför är det bara okej?
Okay? Nej. Jag tycker aldrig det är någon som, det är nästan aldrig någon som följer
Nej.
Upp.
Jag brukar ofta säga så här, det är kanon. Som en slags härskarteknik.
Okej, okay. Varför känner du att du vill härskarteknik av någon som frågar hur du mår?
Nej, därför att jag tycker att frågan i sig är liksom lite provocerande.
Då har man ju problem om man tycker det.
Ja,
alltså,
så kan det vara.
Det är ju verkligen, jag tror att det är någonstans faktiskt i min bok. Mm. Där Eddie är så om Jarl, där hon är som att varje fråga är som en anfall på honom. Ja. En attack på honom. Ja.
Varje fråga är en attack.
En attack.
Nej, men, en anklagelse.
Jag tycker det är en bra inledning. Alltså, jag tycker det är en bra inledning på ett samtal för hur en annan mår.
Ja, jo. Så kan man tänka.
Vad tycker du? Hur tycker du att man ska inleda?
Jag tycker bara att det är svårt att svara för vad ska jag, men det är det här klassiska, vad ska jag säga? Jag vet inte. Jag tycker så här, det är svårt att veta hur man mår. Och därför är det svårt att svara. På ett sätt mår jag bra, på ett sätt mår jag inte så bra. Okej, Tone, nu är vi ju en bra bit in i semestern.
Ja,
semestertider. Nu är vi i juli.
Det stämmer.
Slutet av juli.
Det stämmer.
Och jag ska inte säga att sommaren går mot sitt slut, men den är i sin mest, vad ska jag säga?
På toppen av vågen.
Det är på toppen av vågen. Det är, kvällarna är mörkare. Det, är liksom, det börjar dofta lite av död och förruttnelse. Det finns som en underton. Det är inte den här liksom sjuka ljuset från början av sommaren, utan det är någonting annat, det är något mer melankoliskt, komplext.
Gud, jag känner att du är så påverkad av Clarisse.
Ja, alltså, jag är det. Också den här galna blicken.
Exakt. Men, och det här är ju sista bokklubbsboken.
Mm.
Hur tycker du det har varit att ha bokklubb?
Det är jättekul. Det är underbart. Jag skulle önska att vi hade många fler bokklubbar. Jag vill bara ha bokklubbar. Och jag skulle önska att vi kunde hitta något format när vi kunde få in publiken på något bra sätt. Och ha mer interaktivt. Det är jättekul att prata med dig om böcker. Det är kul att läsa tillsammans.
Verkligen.
Jag har ingen annan bokklubb i mitt liv.
Nej.
Du är min bokklubb.
Okej, slay. Ja,
du har inte heller väl någon annan bokklubb?
Nej, och vet du vad? Det här räcker för mig som bokklubb.
Ja, okay.
För att man läser ändå. Det är ändå så många måsten kring ens läsande när man jobbar med det du och jag jobbar med. Mm. Så jag tycker om att det andra läsandet får gå bara
helt
som en
fritt.
Hemlig ström och genom
inga
livet.
Inga deadlines, inga krav på att tala om
nej,
det. Hela.
Nej, exakt. Nej, utan att det får vara något liksom lite ostört i läsandet.
Jag läser ju mycket böcker med min kille också, det är väldigt kul.
Det är väldigt mysigt.
Ja, det är det. Men det är ju,
då är det ju
ska
otvunget.
Inte säga att det är kravlöst.
Nej, han är ju väldigt, han älskar ju att diskutera
han
litteratur.
Diskutera.
Det gör ju jag med.
Ja, det gör du verkligen. Nej, men han läser,
men
så tur är ganska långsamt.
Blir du arg på honom någon gång när du diskuterar litteratur?
Nej, det blir jag inte. Det är kul däremot.
Ja.
Jag kan verkligen vara så här, va? Såg du inte det här?
Okej,
okay, och vice versa.
Nej, men det var generöst. Ja. Men nu den här gången har vi ju läst. Alltså, jag ska faktiskt säga att när jag tänkte på hur vi skulle prata om den här boken, att det här kändes som den svåraste boken att ha ett boksamtal.
Jag har en teori om varför.
Varför?
Nej, men jag tänker att det här är en författare som är så hyllad typ i dina litterära kretsar och att du känner ett stort ansvar att göra, för det finns så många fangirls där ute.
Ja, det finns det verkligen.
Och det finns en kult kring henne och en liksom. Ja, och då tänker jag att du känner att så här, nu måste du göra allt det här rättvisa.
Okej.
Okay. Eller?
Det
ligger
inte,
det någonting i det?
Nej, jag tror inte. Eller, inte på en medveten nivå.
Nej.
Men jag tycker att det här är en författare som är så nära vad det är att skriva.
Mm.
Alltså det är en sån nästan privat.
Ja.
Typ jag tycker alltid när jag läser, för jag har läst mycket Clarice Lispector, att det är som så trevande och sökande.
Ja, det är det.
Och att det kan vara svårt att formulera i ord.
Mm. Och att liksom det språket är sitt eget språk, och det är precis. Det som gör det så fantastiskt.
Och det är det som gör det så fantastiskt, mm. eller typ störigt kanske, eller liksom ja. Anspråksfullt. Och typ. Mm. Men jag kan tycka att det var svårt att så här, om man också tänker på att de som lyssnar ska få med sig någonting. Att jag var så, gud, hur ska jag... Ja, men det kanske är, men det är också alltid en ansvarskänsla, tänker jag, när vi pratar om saker. Man vill kunna formulera någonting som de som lyssnar tar med sig. Men att jag bara, gud, jag har så svårt att sätta ord på vad det är
det här är.
Ja, exakt. Mm. Och vad jag att ta med mig.
Mm. Spännande.
Hur kände du?
Nej, men jag har ju, det här är den första boken om henne som jag har läst.
Rys.
Och jag har ju bara hört, alltså hon är ju så en
hon
legendarisk
kult.
Ja, en kultförfattare, så jag har känt till hennes biografi lite så översiktligt bara. Och har velat läsa henne, så det var kul att det var du som ville att vi skulle läsa den här, och det vill jag jättegärna. Nej, men jag vill att jag ska säga vad jag tyckte om boken.
Nej, men det kan vi spara lite, men bara liksom, hur tänkte du på inför
men
samtalet att ha boken?
Jag har inte samma känsla som du, tror jag. Alltså, det känns inte svårt på det sättet som du beskriver, utan jag känner så här, jag har läst den här boken, den var jättekul att läsa, det skulle bli kul att prata om den.
Ja, men jag tycker också att det ska bli jättekul, men bara för jag tänkte, jag tror också att jag blir typ så här, att jag har svårt att formulera för mig själv vad den handlar om. Mm. För att det är typ så här, vad fan handlar den om?
Men du börjar berätta lite om Clarice Lispector.
Ja, hon föddes 1920.
Mm.
Och jag har också haft, jag tror att anledningen till, jag ska bara ställa lite passus, liksom, anledningen till att jag också ville läsa om, för den här har jag läst för många år sedan, 10-15 år sedan. Mm. Varför jag ville läsa om är ju för att jag ska ju till Brasilien i vinter med min kille. Mm. Och han har ju familj där. Mm. Så att nu vill jag liksom läsa om, jag vill göra liksom som en Lispector turné när jag är där.
Du borde skriva om henne då.
Eller hur?
När du är där.
Det här är så kul. För många år sedan, precis när jag debuterat, så gjorde en på tidningen Provins ett specialnummer om Clarice Lispector. Och då hade jag precis debuterat med tripprapporter. Mm. Och jag var liksom, jag glömde bort det här, men när jag skrev tripprapporter var jag väldigt inspirerad av till exempel Helene Cissou, som är besatt av Clarice Lispector, nästan på ett obehagligt sätt, som jag ska prata lite mer om en stund.
Mm.
Men då bad de mig skriva en text om Clarice Lispector, för de såg väl det på något sätt.
Mm.
Och då gjorde jag en cut-up-dikt som var så här, att jag bara tog massa olika meningar av hennes olika böcker och gjorde en text av det.
Ja.
Och då är det så här, för så det tog jättelång tid att få svar, och sen så svarade de och var typ så, tack för det, men hur handlar det här om Clarice Lispector? För då hade jag ju aldrig skrivit för en kultur. Jag var så här, jag ska göra som jag gör typ på min blogg eller på Biskops Arna, och de var så här, vi förstår absolut.
Nej.
Och jag bara, det är en cut-up-dikt. Typ, de bara, jättefint, men kan du bara skriva en vanlig text om varför du gillar Clarice Lispector?
Gjorde du det då?
Ja, det gjorde jag då, men då kom jag ihåg att det var så, då var inte mitt hjärta i det.
Nej.
Men då var jag på brasilianska ambassaden och så där och läste den.
Vad kul.
Nej, men Clarice Lispector föddes inte i Brasilien, utan hon föddes 1920 i en liten by i Ukraina, men kom till Brasilien som ettåring. Hennes föräldrar flydde från Ukraina. Och
de flydde för de, det var en judisk familj, och liksom rädsla för pogromer, helt enkelt.
Precis. Men hon liksom har aldrig identifierat sig med Ukraina eller den delen av världen, och till och med när hon senare i livet blev liksom inbjuden dit så åkte hon inte dit.
Nej.
Utan hon var liksom en brasiliansk medborgare och hävdade att hon hade inte någon koppling till sitt födelseland. Hon kom från nordöstra Brasilien, och då hennes familj var judiska invandrare som flydde dit. Och det är också, många säger att just den här boken handlar om det.
Mm.
Randomly.
Mm-hmm.
Inte randomly, men att det är liksom...
Okay.
Ja.
Om vad?
Om den här... hennes identitet som... att vara kvinna, brasilianare, latinamerikan, ryska och jude.
Mm.
Och det här namnet då på huvudkaraktären i den här boken hävdar till typ den judiska förgreningen som hennes föräldrar...
Okej, de Maccabeer.
Exakt.
Okej. För huvudpersonen heter ju
Maccabeer.
De kommer till Recife. Heter det, va?
Ja.
Och hon pluggar juridik, hon jobbar som journalist, och sen gifter hon sig med en diplomat.
Yes.
Och därav så tillbringar hon en stor del av livet, inte i Brasilien, och sitt vuxna liv i i exil, eller man ska säga, med honom i bland annat Schweiz och USA.
Mm.
Så, och sen kommer hon tillbaka i vuxen ålder och skiljer sig.
Ja.
Ja.
Och hon skrev ju, hennes debut var Nära det vilda hjärtat.
Mm.
Och hon har skrivit jättemycket noveller, men hon har också skrivit jättemycket till exempel kolumner. Hon skrev så här kolumner, hon gav råd i damtidningar och sånt. Så hon var liksom också en figur i så den brasilianska offentligheten.
Ja. Skrev hon inte om mode och så?
Jo, hon skrev liksom i modetidningar, alltså typ så Damernas värld. Ja. Men det var ofta liksom, de som jag har läst i alla fall, då är det kanske så här, vad ska jag...
En frågespalt.
Precis, en frågespalt som handlade om...
Kul.
Precis, och då var de ofta liksom väldigt så... Lite som... För det är kul med hennes romaner, tycker jag. För att de är ju både väldigt så existentiella, filosofiska. Men det finns ju också en sån väldigt tydlig femininitet i dem. Att det är så läppstift och Coca-Cola och Marilyn Monroe. Och liksom, det finns ändå någon sån glamour i dem.
Verkligen.
Så det är kul när man läser hennes...
Och jag har tittat lite på foton på henne. Hon var ju själv extremt...
väldigt,
en ikon.
Alltså... Nej, men fantastisk liksom.
Nu vill jag inte säga att vi ska lägga upp bilder på vårt Instagram, på vårt Instagram, för att, och sen gör vi inte det, men
nej,
man kan
googla henne. Hon var så
stylish,
verkligen. Och hon debuterade, hon var bara 23 år gammal när hon debuterade, och hon var liksom jätteinspirerad av Virginia Woolf och James Joyce och bröt liksom ganska tydligt mot den så brasilianska mer traditionella prosastilen som fanns då. Och just Joyce var liksom en av hennes stora hjältar. Och sluta inte, för den här boken slutar ju med ordet ja. Sluta inte Ulysses också med ordet ja, James Joyce.
Trick question. Okej,
förlåt. Men jag tror att den gör det. Och hon hatade då, när hon gifte sig med den här diplomaten, hon hatade det diplomatlivet och tyckte att det var en väldigt kvävande exil. Och hon längtade verkligen tillbaka till det brasilianska språket och den litterära miljön som hon hade blivit en del av. Och 1966 så var hon med om en olycka som fick en stor betydelse för hennes liv. Och det här är också så glamoröst, ursäkta att jag säger det, men det är att hon somnade med en tänd cigarett och sängen började brinna. Och hon fick då allvarliga brännskador, och framförallt på högra handen, som var ju den handen hon skrev med. Och den skadan plågade henne resten av livet.
Vilket år var det, så? Hur gammal var hon?
1966, så då var hon ju 46.
Ja.
Och jag tänkte på det också när vi läste den här boken, för att berättaren i den här boken har ju tandvärk. Så jag tänkte så mycket på att ha ont och
kronisk,
försöka skriva en bok. Och det var intressant kopplat till hur ont hon fick i kroppen efter den här skadan då, bland annat. Och under 1970-talet så fortsatte hon att skriva trots sin försämrade hälsa. Hon skrev bland annat Aqua Viva, som inte jag har läst. Och det här då, Stjärnans ögonblick, som faktiskt på engelska och på portugisiska heter Stjärnans timme.
Ja, jag tänkte på det också.
Och det är ganska intressant, för ett ögonblick uppfattar jag som kortare. Otroligt mycket kortare. Är hennes sista roman. Och den blev hon klar med bara kort innan hon fick reda på att hon hade äggstockscancer, och sen så dog hon typ samtidigt som hon fick reda på det. Bara dagen före sin 57-årsdag.
Usch.
Och det här har också liksom blivit liksom en mytbildning kring den här romanen, som ju handlar mycket om livet och döden.
Ja.
Och hon var ju dödligt sjuk utan att själv veta om det.
När hon skrev den.
När hon skrev den.
Ja.
Och den här gavs då ut efter att hon hade...
Jag bara, usch.
Om man ska säga liksom lite om det här som du säger med det, som du sa i början, att hon är så hyllad... hon var inte en av dem som vi läste på Biskops Arn eller sådär, utan jag började läsa henne ordentligt när jag gick på estetiken på Södertörn. För där finns det en helt otrolig kvinna som är professor, som heter Marcia Cavalcante Schuback, och hon är brasilianska. Och hon är liksom Clarisse. Och det här just, det är också så kul. Alla säger Clarisse. Man säger liksom inte Clarisse Lispector.
Nej, det är
om man är ett fan. Så det är som så Cher eller Madonna. Eller
Clarisse.
Men jag tror också typ... Jag läste en text av en manlig svensk kritiker som skulle då typ försvara att han bara kallade henne för Clarisse i texten.
Ja.
För det är också som en sån lite sexism mot kvinnliga författare. Att man är så, Selma!
Ja.
Astrid! Alltså att alla ska vara så. Som en, det är så in... formellt. Men att det också finns, som du sa, den här kulten runt henne också gör att människor har ju en sån väldigt intim...
Ja, de är heads liksom.
Exakt, de är heads, och då är det bara Clarisse.
Ja.
Ja, men hon då betraktas ju som en väldigt då mytomspunnen gestalt i det brasilianska litterära livet. Vacker, gåtfull och ofta beskriven i nästan övernaturliga ordalag av samtida författare.
Mm.
Och framförallt en som har varit helt besatt av Lispector och har skrivit jättemycket om Lispector, och som jag skulle säga säkert är en anledning till att Lispector har blivit stor i Europa, är Helene Cizou, som är ju en galen fransk författare som också är väldigt experimentell och hon är en poststrukturell feminist liksom, och hon är bland annat känd för att ha skrivit en essä som heter Medusas skratt som kom 1976, som handlar om hur man som kvinna ska kunna skriva ungefär. Jag tänker, jag kan prata lite mer om det sen. Och hon, det är kul för att hon är liksom så besatt, och hon jämför alltid, och det är många som gör det, Lispector med Kafka. Att det är liksom att Lispector är liksom den kvinnliga Kafka. För att hon har alltid det här väldigt existentiella i sina texter, och att allting balanserar på gränsen mellan det vardagliga och metafysiska, och att hon har sånt liksom dramatiskt råmaterial i alla sina böcker. Och särskilt en sån filosofisk...
Också att det är roligt.
Eller? Det är roligt, exakt.
För det är också Kafka. Det, det glömmer man bort med Kafka, det är väldigt kul.
Verkligen.
Det är liksom det absurda.
Och, ja, och det är ju Clarisse också.
Det är en sån intelligent humor i botten hela tiden.
Verkligen. Verkligen. Och en sån filosofi-hit som var den första jag läste av henne är passionen enligt GH som handlar om en kvinna som dödar en insekt i sitt rum, hur Kafka, och får sån existentiell ångest över det här, och sen så handlar typ hela boken om den här, att hon bara, vad innebär det att vara människa, hur, hur kunde jag göra det här typ. Det blir liksom en jätteexistentiell kris. Ja, så det är lite om hennes biografi. Och det här är då hennes kanske kändaste roman.
Ja.
Varför tror du det?
Ja, vi har ju inte läst hennes andra böcker, men för mig känns den ju väldigt tillgänglig. Alltså jag som har liksom förstått om henne då, det du har beskrivit nu, att hon är men experimentell och liksom en lite så svår kanske författare i en modernistisk tradition, och liksom de här referenserna till Joyce och Woolf, som är för sig, och Virginia Woolf, som är för sig älskar, men
vi måste läsa den nästa bok.
Ja, det måste vi göra. Men nej, men och då tänker man så här, oj.
Ja, hur ska det här gå?
Hur ska det här gå? Och sen läste den här, och den är väldigt tillgänglig, och sen alltså den är mycket väldigt mångbottnad, men lätt, jag tycker öppen
den
för
är
mig.
Så, ja.
Öppen för mig och ja, jag vet inte vad jag ska säga. Bara en riktigt bra bok med två personer som vi kan komma tillbaka till. Vilka de är, kanske. Men jag tyckte jag älskade den. Och jag måste också säga att jag... något ord om den här översättaren. Ska jag säga, det är bokförlaget Tranan då som ger ut Lispector.
Och jag är så avis på att du läste den nya översättningen.
Ja. För att det är då Örjan Sjögren som har översatt den, och han översatte henne för första gången, eller den här boken för första gången för 25 år sedan.
Ja.
Och det är den du har läst.
Exakt.
Och jag har läst hans nya översättning, och det finns också ett fint, ett intressant efterord där han beskriver hur han har jobbat med texten.
Och berätta om det då.
Nej, men jag tycker, för att, och han beskriver ju att hon han beskriver ju att hon med i det portugisiska språket liksom använder språket, liksom skapar en mystik i relation till portugisiskan, och använder språket på nya sätt och på experimentella sätt och oväntade sätt. Det blir liksom oväntade ordvändningar, oväntade kombinationer av ord och meningsbyggnad och sådana saker.
Och att
som
meningar
skapar...
kan sluta mitt i.
Ja,
och liksom...
precis. Och då, liksom, hur översätter man den... hur översätter man liksom det som är den kontrasten med liksom grundförståelsen för språket med det som är det experimentella då. Ja. Och det tycker jag att han verkligen, för mig känns det som att han verkligen lyckas med det. Ja. Det, det är en väldigt distinkt och spännande och spänstigt och oväntat och lekfullt språk i den här boken.
Ja.
Och jag... Ja, så det var kul att... jag vill bara hylla honom då. Och
roligt.
Också säga att det var roligt att läsa hans skildring av att komma tillbaka till en text efter så här lång tid.
Ja, men precis. För att jag läste också lite att den här svenska översättningen
ja.
Och till liksom den tidigare till exempel amerikanska översättningen har fått kritik för att översättarna har tolkat, kanske typ rättat till och tolkat glappen lite för mycket.
Ja.
När det kanske är...
meningen.
Eller det är meningen,
eller det är
att glappen ska vara där.
Exakt.
Liksom.
Ja. Och det är ju otroligt svårt. Så du säger någonting om liksom översättarkonstens vad det svårigheter och
verkligen.
Utmaningar. Men han skriver bland annat så här ja, det finns ett uttryck då på portugisiska nu, sua força sangrava eller något sånt, som han har översatt till hans styrka blödde. Och sen så här, jag kan försäkra att det här uttrycket låter märkligt även för en brasiliansk läsare, men också på något sätt kanske också begripligt. Men,
ja.
Men liksom på vilket sätt är det begripligt på portugisiska? Man måste ha en sån otrolig förståelse för grundspråket och hur översätta just den här ja, de här nyanserna till svenska.
Och det är ju som
det låter lite grann som att hans styrka var skadad, men den tolkningen blir inte uppenbar när man läser meningen i sin helhet. Ja, och sen resonerar han om hur han jobbade med liksom just den specifika meningen. Så det var kul. Och det är också så... Ja, men det är ett magiskt, eller liksom ett förhöjt språk, men samtidigt väldigt, ofta väldigt vardagligt och detaljerat, som du säger, i det här gatan, rummet, det som händer runt omkring, och det är talspråk, mycket talspråk och slang och sådana där saker. Så det är,
och olika berättarnivåer.
Liksom. Olika berättarnivåer och olika röster.
Men om vi bara ska säga vad den handlar om. Alltså för till exempel direkt när
du
den börjar.
Du kan berätta vad den handlar om.
Ja, direkt när den börjar så ser man ju, den har ju 13 olika titlar. Och mitt i så är det hennes liksom handstil, och det här är inte så en svensk, det här är inte formgivet, utan hon gjorde det så här liksom. Ska läsa alla titlarna.
Ja, gör det.
Stjärnans ögonblick, skulden är min, eller stjärnans ögonblick, eller en känsla av förlust, eller en bluesklagan.
Mm, det här är helt annan översättning.
Okej, men läs din då, för det är den nya ju.
Okej, skulden är min, var det din?
Ja.
Det här står det, det är mitt fel.
Nej,
ja.
Wow!
Och du sa en bluesklagan.
Ja.
Och här har han skrivit rätten att skrika.
Nej, men det kommer sen.
Jaha.
En känsla av förlust måste det vara då.
Ja, en känsla av förlust har jag med. Och sen nästa är...
En bluesklagan. Jaha.
Rätten att skrika.
För sen kommer rätten att skrika.
Jaha, okej. Jag vet inte vad som har hänt här då.
Vad står där efter det? En billig...
Snyfthistoria.
Ja, men det måste vara en bluesklagan tidigare. Att man har bytt plats på dem.
Ja, det har man gjort då. Okej,
okej, då har jag sen eller vad framtiden beträffar.
Mm. Eller hon vet inte hur man skriker.
Eller en sentimental kioskhistoria.
Här står det att vissla i den mörka vinden.
Vissling i den mörka vinden kommer här sen.
Det är lite olika.
Hon vet inte hur man skriker. Det finns inget jag kan göra. Hon får klara sig bäst hon kan.
Ja, detsamma.
Diskret utgång genom bakdörrarna. Protokoll över faktiska omständigheter i det förflutna.
Beskrivning av bakgrundsfakta.
Alltså fan, bara när man läser den här så är man att fan vad rolig Clarisse var.
Ja.
Alltså man känner, ja, när man har läst boken och läser om titlarna så är man så, det här är verkligen bra. På tal om att vi i förra avsnittet pratade om min alternativa titel till Arundhati Roys självbiografi.
Och nu när jag läser första meningen så ser jag att första meningen är ju också, världen började med ett ja. Så du har ett ja där också.
Exakt, och så är det mellan ja och ja. Men först är det ju den här tillägnad av författaren egentligen Cornelis Spector.
Mm.
Det är väl din också? Ja, precis.
Mm.
Det är ju liksom... så direkt så började ju typ en fråga i den här boken som handlar om... Den här boken handlar bland annat om ett berättarproblem.
Mm.
Och är ju metalitterär i sin form liksom.
Mm.
För den som berättar historien skulle man kunna säga är Rodrigo SM heter han.
Mm.
Men det osäkras ju då direkt av att det står här i början egentligen Clarisse Lispector.
Mm.
Så då är det ju som att hon säger Rodrigo är egentligen jag.
Ja.
Det är en medelklassman som skriver om Macabea, som är en fattig kvinna från nordöstra Brasilien.
Mm.
Och det området hon är, jag frågade Mauricio lite, och det är liksom, det finns en väldigt så... mycket fördom. Det är en fattigare del av Brasilien, mm, och det finns också mycket som
fördomar
om, ja, om deras moral och att de är slöa, de är lata och liksom,
okay,
mycket så, mm, ja, fördomar om, mm, den delen av Brasilien. Och den här romanen handlar också om liksom representation och blick och vem som äger en historia, mm, och vem som kan berätta en historia.
Ja, ja, precis, för att han är liksom, hela första delen av boken handlar ju om hans svårigheter med att berätta den här historien.
Han är typ så här, alltså jag har en skittråkig historia som jag måste försöka berätta.
Och jag vet inte hur jag ska göra,
jag vet inte vad jag ska göra, och typ jag vet att jag har börjat berätta nu, men det har inte börjat än.
Men ursäkta mig börjat. Också så, ursäkta mig för att jag ska berätta den här skittråkiga historien om den här helt uttråkiga tjejen
som är typ så. Ja, men det är verkligen, och det är liksom också den Makabea som det handlar om, som är som någon han får syn på gatan, mm, typ. Hon är liksom som, hon är som en antiprotagonist. Alltså hon är liksom helt ointressant. Ja. Det tar typ en tredjedel av boken innan man ens får reda på vad hon heter.
Ja.
Hon har liksom inget inre liv. Hon mediterar. Men där tycker jag, för att det är så här, hon mediterar och det är helt tomt. Men det är ju så meditation ska vara. Så det känns ändå som hon har någonting som den här Rodrigo
absolut
avundas. Ja. Liksom. Och hon, hela den här boken liksom handlar då om att Makabea typ inte riktigt har något liv, och den rör sig då mot Makabeas död, mm, kan man säga.
Ja, men den skildrar hennes extremt torftiga tillvaro, ja, där hon har växt upp. Hon har ingen familj, hon är helt ensam i världen. Hon har ett helt meningslöst jobb där hennes chef tycker att hon gör ett dåligt jobb. Hon kan inte, hon jobbar som maskinskriverska. Hon kan inte stava.
Nej, hon stavar fel hela tiden.
Hon
bor då i Rio de Janeiro, så det hon har de är i Rio liksom.
Ja, men de är i Rio, men hon bor med tre tjejer som hon inte känner. Nej. I något litet rum, och hon
är så smal.
Hon är jättesmal.
Och alla är bara,
hon har ingen
så,
kropp.
Du är så fult smal. Alltså hon är verkligen så, alla bara
pinsamt.
Typ. Ja, verkligen.
Hon är ful
och hon lever på korvbröd och Coca-Cola. Och det är så att det är upp när den här romanen kom, så var folk så, är den sponsrad av Coca-Cola? Att det var ett sånt skämt om boken.
Jaha.
Fast nu är det ju sanning att det är så. Men, ja. Och hon älskar radio. Mm. Det tycker jag är kul.
Ja, att hon har en specifik radiokanal där hon får all sin information.
Och som är en kulturradio typ. Men sen så varenda gång hon ska berätta för någon om vad hon har hört på radio, så är de så, är du säker på det? Och då är så, jag vet inte. Alltså att det är också en sån, ja, men för att boken börjar ju också med att liksom berättaren säger då att liksom, ja, men man säger att en atom ser ut så här, men det är ingen som har sett en atom, så vi kan inte bevisa det, men vi vet ändå om det, och det finns så mycket saker i livet som vi vet utan någonsin har sett det,
mm,
men hon Makabea kan ju inte ens lita på, hon kan inte lita på någonting.
Nej, men hon har inget språk själv.
Nej.
För vem hon är, ingen förståelse för vem hon är, sin plats i världen.
Nej. Och hon ingen är, fantasi, ingen, och ingen längtan.
Nej.
Hon får ju det sen mot slutet.
Ja, hon får det sen mot slutet. Nej, men hon bara flyter runt.
Tills hon träffar
en skitjobbig kille. Vad heter han? Olympico.
Och det här han kan dra åt helvete. Ja, men jag vet, det här är också läst tidigare då, relaterat till den här liksom judiska, för att då var det något jävla Olympic berg dit så här, de otrogna gick för ett be.
Jaha,
typ.
Oj,
så det är någon sån liksom.
Okay.
Och då är den här pojkvännen, han är då en jättesjälvupptagen metallarbetare som också är från landsbygden, men, och han tycker liksom att Makabea typ som ett steg på vägen, men det är absolut inte hans slutstation.
Nej.
Liksom.
Men det är kul för att författaren kan inte ens förklara hur de träffas, det är bara så här, ja, de träffades på något sätt. Det är liksom också
är
svårt
så
att förstå.
Ja, men det är så kul att liksom, och det här har ju skrivits hur mycket som helst, att Clarisse då iklar sig den här Rodrigo som är så intresserad av den här kvinnan han skriver om.
Nej, men han är som att han är bara besatt av någonting som tvingar honom att göra något som han verkligen inte vill. Men han ber om ursäkt som sagt hela tiden.
Ja, men
och bara, jag vill inte göra det här. Någonting gör att jag gör det.
Ja, och sen så typ någonstans när hon då har träffat Olympico, då är det typ så här att jag kommer inte ihåg om det är precis efter det, men då är det som att Rodrigo blir så trött på att berätta. Så då är det bara så här några sidor där han bara skiter i och berättar den här historien, för han bara, det här är så jävla tråkigt.
Ja, det är så tråkigt och intressant.
Ja. Men i alla fall, och då så liksom Men hon är liksom, ja, hon är ihop med Olympico, men det är inte som att hon är så oh my god, jag dör för honom typ. Alltså, hon...
Nej, men han blir ju ändå den, han är ju den enda personen i hennes liv.
Absolut, men när han, sen lämnar han ju henne för Gloria och då är det ju inte ens som att hon blir svartsjuk.
Nej, men hon har inte, tycker inte, alltså hon har inte det, hon har inte tillräckligt mycket självkänsla för det.
Nej.
Jag fastnar för den här, det här lilla stycket, hon har vuxit upp med någon jätteelak moster eller faster eller något sånt där. Som har bara liksom, hon har verkligen knäckt den här tjejen.
Ja.
Den lilla livskraft som hon kanske hade. Det är liksom ingen kärlek, ingen omsorg.
Nej.
Bara gnäll, bara klag och klag. Så här, det här är hon, hon trodde att hon skulle ådra sig allvarliga straff och till och med riskera dö om hon fick smak för livet. Så hon verkligen skyddar sig själv.
Ja.
Så hon skyddade sig mot döden genom att leva mindre och förbrukade knappt någonting av sitt liv för att det inte skulle ta slut.
Alltså, ja,
hon bara är så här, hon har lärt sig liksom att så här, man får inte visa sig, man ska inte ha några känslor, man ska inte spendera några pengar, man ska inte tro något om sig själv, man ska framförallt inte tro något om sig själv, tror jag.
Nej.
Så läser jag det.
Verkligen.
Ja, man ska inte förhäva sig. Det är en sån gammal liksom,
verkligen
kvinnohatande arbetarmoral i det där.
Men jag tycker också att det finns någonting typ så här, för det är så å ena sidan, men sen så är det också någonting som är lite så märkligt fritt med henne.
Ja.
Om man tänker jämfört med Rodrigo, alltså berättaren som verkar lida och han har så här fantasier om livet och hur det ska vara liksom.
Nej, men hon
så,
dömer ingen, nej, inte ens sig ingen. Själv.
Och han, alltså jag tänker att det är som två personer som har så här, båda är helt krampaktigt fast i sina liv typ. Men han är så här medelklass och bara livet, jag är författare typ. Och livet borde vara så här och bla bla bla.
Och hon så skriver, är på botten, hon har inga förväntningar.
Men att det finns liksom någon någon frihet till henne. Jag ska bara säga det här med Olympico med hans namn som då också är hur det är kopplat till berättelsen om Maccabeerna. Och i hans fall var det att vid berget Olympius som de seleukidiska härskarna försökte tvinga judarna att tillbe de grekiska gudarna. Så det är liksom sån symbolik i hans namn.
Okay.
Och det, att det då har läst som en nyckel till hur, vilken liten effa han är.
Ja, han är en liten riktig effa. Så han är också så här, han är mycket så, jag ska göra karriär. Han har väldigt höga tankar om sig själv. Han är en riktig röv.
Och sen så då blir han förälskad i en fyllig
förälskad och förälskad, det är någon typ av attraktion. Han är ändå så här, han är ändå så Maccabea, nej men nu, det här var för trök.
Maccabea, alltså, jag kan inte göra det här.
Nej, men det är så, Maccabea, du var en trea men nu har jag en femma här, så nu byter jag upp mig.
Verkligen.
Det är inga känslor direkt inblandade.
Nej, det är ju liksom, nej precis.
Nej.
Nej.
Men det är någon slags,
ja, men det är någon drift liksom.
Det är någon drift, absolut.
För att det är också att det här liksom att hon har någon social status som Maccabea saknar.
Ja.
Och Maccabea då, hon har tuttar, hon har röv och bla bla bla. Och när liksom Rodrigo då när Olympico då lämnar men då är det liksom som att det är Gloria som blir arg på Maccabea, för att det är som att hon inte heller står ut i med Maccabeas underdånighet.
Passivitet.
Exakt. Nej. Så hon är typ så här,
skärp dig.
Ja, exakt. Och typ, jag tror det här någonstans runt också så är det typ att Maccabea speglar sig, typ inte har något ansikte. Hon är liksom helt, hon bara okej, du tog min man.
Ja, ja, så det är inte mer än rätt.
Hoppas ni har det bra. Nej, precis.
Nej, men och för Gloria då försöker liksom skaka lite liv i henne, uppfattar det som. Hon bjuder hem henne på fika. Och
ja,
men liksom,
hon är ändå så här, nu har jag tagit din man. Jag ska försöka picka på dig lite.
Jag ska picka på dig och jag ska försöka liksom gottgöra dig.
Ja.
Så hon, och då åker Maccabea hem till henne och äter typ för första gången,
för första gången
i sitt liv. Äter hon något annat än korvbröd.
Och hon är så här, jaha, är det här? Då, och så är typ, det är lite så här, är det därför du typ har tuttat? För ni äter de här konstiga sjuka kakorna hela tiden.
Och sen blir hon direkt sjuk. För hon
är jättesjuk.
Förätit sig.
Typ hon är fel på levern eller vad det är. Sånt.
Ja, det kanske man kan be. Och sen, men hon har ändå någon slags längtan. Alltså hon tittar ändå på de här. Hon älskar reklamen i radion mest av allt.
Ja.
Reklam för så skönhetsprodukter, handkräm. Så att hon har, det finns en längtan i henne efter en liksom oartikulerad längtan efter något annat, men som hon inte känner att hon har rätt till, aldrig kommer få. Det finns ingen, som du säger, drift, utan hon är bara så här, det där finns där borta, jag tycker om att titta på det, men det är inte för mig.
Det är inte för mig. Och så här när Olympica har gått ifrån henne, försökte hon leva vidare som hon ingenting hade förlorat, eftersom hon ju inte var någon tungsint människa.
Nej.
Hon kände ingen förtvivlan etc.
Nej.
Och vad kunde hon förresten göra? Hon var ju kronisk.
Ja.
Och att gå och vara ledsen var dessutom något som gick an att hålla på med bara om man var rik. Ledsen kunde inte vem som helst vara. Det var bara för den som inte hade något att göra.
Nej.
Och då, men då har hon som enda, hon försöker bryta sig ut, där hon köper ett läppstift och liksom försöker, hon gör så här hon overdraw sina läppar som Marilyn Monroe på jobbet.
Just det.
Och då kommer hon ut och Gloria bara förnedrar henne och bara, hur fan ser du ut som ett soldat i luder?
Ja, fan vad det är svårt.
Jag vet, det är jättesvårt. Det är hemskt.
Ja, men också en gång lyssnar hon på musik.
Just det.
Och då är det också så här, hon anar liksom att det finns andra sätt att känna.
Ja.
Att det finns en annan dimension av livet.
Ja.
Men som sagt, hon har absolut inga verktyg, redskap, liksom drift. Hon är, att ta sig dit, det finns inte i hennes föreställningsvärld. Hon är helt passiv.
Ja, men exakt. Och det som är så hemskt då, det är att liksom för Gloria då får ju panik på Maccabea och säger, du måste gå till min spådam. Du måste gå till min spådam och så kommer allting bli bra liksom. Och så lånar hon pengar och så säger hon typ så här, hon känner att hon lika bra kan göra av med dem för det är inte hennes pengar. Jag bara, oh my god, exakt så.
Nej.
Är det
varje Tone,
Tone fucking Sjunnesson. Och då går hon till den här spådamen.
Så jävla roligt.
Som är typ så här, du behöver inte betala mig, och alltså hon typ så här giltar henne in till att, hon kan inte ens ta emot ett erbjudande. Eller förstår du, hon är liksom så, hon bara, jag måste betala. Så hon så här blir jätteskuldsatt, betalar. Och så säger den här spådamen,
jag förstår,
typ,
spådamen är så här, din stackare, din lilla stackare, du behöver inte betala.
Men då har hon aldrig fått någonting i hela sitt liv. Så hon är så här, jag måste betala fastän det är lånade pengar.
Ja.
Och sen så säger den här spådamen typ, har du någonsin luktat på en man? Och hon bara, nej, inte riktigt.
Nej.
Och hon bara, åh gud, du har levt sånt fruktansvärt liv. Men nu lovar jag dig att allting kommer att bli så bra. Du kommer att träffa en man, du kommer att bo i Rio, du kommer att klä dig i sammet och satin, och till och med en päls kommer du att få.
Jo, men till saken hör att precis innan hon ska kliva in till spådamen så kommer det ju en flicka ut som gråter och
just
är helt förstörd. För då har spådamen sagt till henne, tyvärr, när du kliver ut härifrån så kommer du bli påkörd av en buss och dö.
Little did Maccabea know.
Nej. Och hon är bara så här, wow, jag fick liksom
den positiva grejen.
Den positiva grejen.
Och då är det typ så här, överallt i boken så står det typ så här, inom parentes, explosion efter olika grejer som Maccabea tänker och sånt där. Och då står det så, om Maccabea började explosion skaka i hela kroppen eftersom den omåttliga lyckan också har en svår och tung sida. Och hon kom bara på att säga, men en päls behöver man väl inte i Rio, när spådamen är så, ditt liv kommer förändras. Och sen så typ ska hon få en amulett och så måste hon betala ännu mer pengar för amuletten. Och så har hon bara en enda fråga, och det är om hon kan, hur man får mer hår på huvudet.
Hon har så tunt hår.
Och sen så går hon ut, och sen så till sist säger hon så här, shit, mitt liv kommer förändras. Och det här är ju liksom då Maccabea, och det här är ju så hemskt med den här romanen, för då är det som att Maccabea liksom vaknar till liv. Med en plötslig häftighet, explosion, så kom av en levande impuls, gav Maccabea på samma gång fumlig och vild madammen en smackande kyss på kinden. Och hon kände på nytt att hennes liv höll på att förbättras redan i denna stund, för det var skönt att kyssas. När hon var liten brukade hon kyssa väggen eftersom hon inte hade någon annan att kyssa. När hon skulle klappas, klappade hon sig själv. Och så går hon ut på gatan helt berusad av det här. Och vad händer?
Det kommer en Merca.
Det kommer en Merca och kör på henne och hon dör.
Hon ligger där en stund.
Det är en utdragen död.
Det är en utdragen dödsscen.
Och det här har ju då läst nästan mytisk då till att Clarisse själv var sjuk utan att veta om det när hon skrev boken.
Och det här är ju den stund, och det här är ju stjärnans
ögonblick.
Hon kliver väl in för första och enda gången in i sitt eget liv.
Ja.
Och liksom blir dess huvudperson.
Ja.
Så.
Exakt.
Så läser man det väl.
Verkligen. Verkligen.
Idag tänkte hon, idag är första dagen i mitt liv. Jag har blivit född.
Ja.
Så tänker hon när hon ligger där.
Och så kommer det fram en mager man i en sliten kavaj som ställer sig och börjar spela fiol i gathörnet. Så det är liksom en väldigt utdragen dödsscen.
Ja, det är det.
Och sen så kommer Rodrigo liksom in, för att här är det då, Rodrigo är liksom väldigt närvarande i berättelsen fram tills Gloria tar Olympico från henne ungefär. Mm. Och sen så är det som att den berättas liksom mer som en vanlig roman, men här kommer då Rodrigo, alltså berättaren, tillbaka in i berättelsen.
Mm.
Och när den här magra mannen i en sliten kavaj ställer sig och spelar fiol när hon håller på att dö, så säger Rodrigo, då kommer han tillbaka och säger, jag bör kanske tala om att denna man såg jag en gång i kvällningen när jag var liten.
Just det.
Så han liksom kliver in. Och sen så slutar den ju på ett helt otroligt sätt.
Läs. Ska jag läsa den nya? Nej, läs den nya.
Jag läser
bara
den nya.
Sista. Sista två, tre meningarna bara.
Ja.
Och nu återstår inget annat än att tända en cigarett och gå hem. Herregud, först nu inser jag att vi dör. Men jag också. Glöm inte att det är säsong för jordgubbar just nu. Ja.
Rys över hela kroppen. Jag var tvungen att posta det på Instagram, jag läste, för det var också så perfekt där vi är just nu, Karin.
Ja.
Alltså, jag kände nu när jag läste den här boken att jag bara, den här boken handlar typ om mitt liv just nu. För den handlar också så mycket om svårigheten att skriva någon annan och vad det betyder att försöka skriva någon annan sant.
Mm.
Och hur man kan veta sanningen om någon som man aldrig har träffat och som aldrig finns.
Ja, och om man ens får göra det. Och jag tycker det, för att han, vad heter han nu, Rodrigo?
Ja.
Nej, men han...
SM
Rodrigo, det är liksom... Han är bara så här, det här går inte. Och också det finns, det är ju den här klassklyftan. Exakt. Mellan dem. Han kan inte, han förstår ju inte
och könskapet.
Henne. Och könskapet. Han föraktar ju henne.
Ja,
liksom.
Exakt. Det är ju inte en varm blick på henne.
Det är inte en varm blick, utan han är bara så här, hon är ingenting, hon har inget känsloliv.
Ja.
Så det är också en nidbild liksom av den här flickan.
Exakt.
Måste jag säga.
Och så har han sånt självförtroende samtidigt.
Men ändå så lyckas hon skriva fram henne ur den här nidbilden så att hon blir någonting annat. Jag tycker det är faktiskt otroligt.
Verkligen.
Med de olika lagren i.
Och typ så här skriver Rodrigo mitt i liksom, när hon träffar Olympico, och då helt plötsligt så bryter Rodrigo in i en parentes. Och jag då, jag som sitter och berättar den här historien som jag aldrig har varit med om och ingen jag känner heller har varit med.
Nej,
om.
Exakt.
Jag häpnar över att jag så väl känner till sanningen.
Mm.
Kan det vara mitt smärtsamma yrke att i köttet ana mig till den sanningen som ingen vill se?
Mm.
Och så tycker jag det är så ofta när man skriver. Att man bara, för att man känner så tydligt när man skriver, det här är, nu ljög jag. Fast hur kan jag veta vad som är sant?
Ja.
Jag har aldrig varit med om det här. Eller det är liksom...
Nej.
Det är så.
Nej, men han skildrar ju också, eller den rösten skildrar ju också, alltså tvånget att skriva.
Ja.
Att skrivandet är ingenting som han vill kanske ens göra, utan det är någonting som bara tränger sig fram genom honom. Och han är egentligen inte kanske så, han hade inte valt att berätta henne. Alltså,
nej, och han är ingen heller begåvad berättare.
Nej.
För att han är ju så osäker och liksom...
Ja.
Det är ju inte som en sån typ, för någon som jag bara nämnde, om jag bara ska säga lite snabbt, med Helene Cissou då, som ju har varit liksom helt besatt av Clarice Lispector. Hon har också skrivit en essä om den här texten. Hon har skrivit mycket essäer om vad Clarice, och en hel bok om Clarice. Men Clarice Lispector.
Ja.
Men framförallt om den här boken då liksom.
Mm.
Och hon skriver ju mycket om liksom manligt och kvinnligt skrivande, och det här var ju då på 70-talet, så det är ju lite daterat, men också liksom faktiskt relevant, tror jag. Och hon skriver om någonting som hon kallar écriture féminine, som säger, alltså ett feminin skrivande, fast man säger allt på franska, som är att man ska försöka skriva utanför de konventionella reglerna som egentligen den patriarkala världen har gjort i skrivandet. Liksom.
Mm.
Och det till exempel skulle man kunna säga är typ prosa eller ett narrativ, som vi pratade också om lite med Ghibli, med att det är så här, den koloniala berättelsen har ett väldigt tydligt narrativ.
Mm.
Och att man som kvinna alltid måste skriva med kroppen och skriva sig själv och andra kvinnor. Annars, ja, förräder man, eller annars kan man inte skriva sant. Liksom. Men den här texten är inte alls, den är väldigt upp, alltså man blir väldigt upplyft av att läsa Medusas skratt, så det är inte sån text. Liksom.
Ja, vad intressant. Jag tänker på en essä av min älskling Ursula K. Le Guin, ja, som har skrivit en essä som heter The Carrier Bag Theory of Fiction, som Söderbokhandeln har gett ut.
Vad heter den?
The Carrier Bag Theory of Fiction, ja. Ja. Som handlar om, det är hennes kritik av det, liksom, ja, det patriarkala liksom, narrativet som finns i mycket, mycket litteratur och kanske framförallt den genren litteraturen där hon verkar, ja, liksom, om så här, det måste vara den här bågen och det ska liksom, det är hjälten som tar sig liksom, förbi de här svårigheterna och sen blir det upprättelse eller ja, så slutar det på det här sättet.
Och att det är berättare som är objektiv,
som är objektiv eller liksom, som har kontroll och så vidare. Så att jag, ja, var intressant. Nej, men för att hon bryter ju mot alla de reglerna då.
Verkligen.
Och bryter upp och bryter mot.
Precis.
Och så att det blir ju, nej men det är bara fantastiskt med de här olika lagren, för jag tycker man kan läsa den på så olika, många olika sätt då.
Ja.
Framförallt kanske det är en bok om att skriva och skrivandets begränsningar, men den är också den här klassdimensionen i mellan de här två personerna, de här öderna och deras tillgång till språk, mm, deras tillgång till sig själva, deras tillgång till sitt eget liv, ja, liksom, blir, det är så otroligt intressant.
Ja, men verkligen. Och jag tycker också det är
och roligt
skildrat. Ja, men det är så intressant, för jag tror också varför jag tänker att den handlar, vad jag tänkte mycket på var jag är i mitt liv just nu, för jag tror typ när jag tänker på särskilt tripprapporter, då var jag så, men, och det hade jag skrivit mycket innan jag ens fick reda på vad ekritur feminin var, men det var verkligen mitt projekt i det.
Ja.
Och jag har tänkt på Ultravåld som en så mycket mer maskulin bok.
Intressant.
Och liksom och har också blandande känslor inför det, och jag tror särskilt
intressant
nu
också när den blir så väl mottagen.
Det är det jag menar, att det är en sån, att jag har en sån,
är det det här ni ville ha?
Ja, men alltså det var en sån, man bara ha, vet, och sen så förstår jag massa olika anledningar, men att det också är ett mycket mer maskulint.
Det är ju din röst.
Det är ju min röst, men det är i form en och anslag ett mer maskulint, om man läser som Helene Cissou då gör, liksom. Eller då ett maskulint anslag liksom. Och jag tänkte på det nu när jag läste Lispector och Cissou, att jag bara, oh shit, just det, typ, att de var så viktiga för mig. Och jag älskar ju Marie Duras, och Helene Cissou säger att Marie
Duras, jag tänkte jättemycket på Duras,
de är ju så besläktade,
ja,
och Cissou säger ju att Duras är ju en av de få som verkligen skriver ekritur feminin, men det är inte bara reserverat för kvinnor, hon säger också att Jean Genet gör det, bögförfattaren, den franska bögförfattaren.
Nej, men jag tänkte mycket på Duras och kanske någonting i översättningen. Jag vet inte. Ah, det var något som väldigt starkt påminde.
Eller hur?
De är väldigt besläktade.
Ja, verkligen. Nej, men fan vad roligt.
Ja, det var jättekul. Jag är jätteglad. Jag ska fortsätta läsa Lispector.
Ja, men jag blir också... Ska vi läsa om Passionen enligt GH? Vi kan bara läsa det tillsammans. Ja. Vi behöver inte göra det i podden.
Nej, det behöver
vi
inte göra. Nej. Och vet du vad?
Nej.
Man är ju sugen på den här
biografin.
Ben biografin, för vi läste
biografin.
Vi läste Sontag, Benjamin Mosers fantastiska Sontag biografi. Men och då läste jag om att den här Clarice Lispector kom ut för ganska länge sedan, och den är också kritiserad, precis som Sontag biografin är ju,
ja,
kritiserad, men jag blev väldigt, väldigt sugen på att läsa den.
Vi måste läsa båda. Och hur kul att jag ska gå på någon sån Clarice Lispector tour.
Nej,
i Brasilien.
Alltså
jag ska jag vill lägga upp en guide.
Du måste skriva något för Aftonbladet
Kultur. Jag måste det.
Ska du göra det?
Ja, men jag ska verkligen det.
Men ska du verkligen det?
Ja, okej, vi får se.
Nej, nu får du göra det.
okej, jag gör det. Ja. Men det är så kul, för jag vill ju imponera på...
Du kan skriva écriture féminine, heter det det?
Ja, det, vet du vad det också kallas? Att man skriver med det vita bläcket, det vill säga bröstmjölken.
Jaha. Okej, men hur får man fram det sen då?
Det är bara magiskt i natten.
Måste man stryka på det sen?
Ja, men
med strykjärnet.
Nej, men det är så kul. Jag försökte imponera på Mauricios mamma och var så här, jag älskar Clarice Lispector. Hon bara, nej, men för att hon är ju sån... Ja, hon är ju både avgudad i Brasilien, men jag tror också, om man inte till exempel är kanske kommunist, så kanske man inte har samma varma förhållande.
Men var det inte att du sa för- och efternamn när du bara borde ha sagt
Nej, tyvärr Clarice. Var det inte det. Hon var ju typ så... Ja. Ja, det var liksom inte riktigt rätt.
Jag undrar vad det är motsvarigheten i Sverige.
Ja, men jag undrar också. Och hon sa, hon var så här, jo, men hon var så, och att det var någonting liksom det här med det lite glamorösa som var kanske lite störigt, att hon var lite så okej, jag är trött på henne.
Trött på henne, jävla.
Exakt. Hur många plus då?
Vad sa du?
Hur många plus?
4+.
Ja, mig med. Mm. Det blir en 4.
Det blir en 4.
Let's go.
Let's go!
Bra jobbat, Pettersson.
Bra jobbat, Sjönnesson. Vi ses om några veckor igen då.
Ja, vi ses ju i slutet av augusti.
Då är det jag sa. Det är väl om några veckor. Ja,
absolut, nu är exakt när det här sänds.
Vi ses om en månad cirka.
Okej, hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.